Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre, för vad det gör i våra liv. Och vi ber nu, Herre, att ditt ord får tala till oss. Att det får verka det, Herre, som du sänder ut det för att göra. Vi ber, Herre, om din helige andes hjälp att öppna våra hjärtan, att öppna våra förstånd. Allt detta, Herre, vi behöver din hjälp, din ande. Vi ber, Herre, om din nåd och välsignelse i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ännu ett bibelställe som vi ska lägga till det som Eva förut läste. Det är från Romarbrevets 12:e kapitel. Jag läser från den 3:e versen. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanade ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Ja, kanske undrar, vad har den här texten för gemensamt med den gamla testamentliga texten ifrån domarboken? I sammanhanget ifrån domarboken så har ju midjaniterna kommit in i Israels land för att fördärva det, som det står lite tidigare i texten. Det står att så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. Och så drar Gideon upp för att befria Israel från midjaniterna. I texten från Romarbrevet som vi precis hörde så talas det om olika slags tjänster. Så att det mest uppenbara på ytan är ju att båda texterna handlar om att ha en kallelse till tjänst. Ett uppdrag från Gud. Men det finns i båda texterna också referenser till något som kanske inte direkt ligger på ytan. Men som är helt avgörande när man träder i tjänst inför Gud. Och jag ska strax komma till dessa referenser. Men jag skulle först vilja göra en lite personlig vinkling. Jag har ett uppdrag att ibland utlägga Guds ord här i gudstjänsten. När jag inför en sån här uppgift sitter och förbereder mig och går igenom vad jag har tänkt att säga, så kommer ofta den här tanken för mig att jag kan inte stå och säga detta. Därför att hur ska jag kunna stå upp framför en grupp människor och undervisa något som jag själv misslyckas att tillämpa? Hur kan jag stå inför Gud och försöka predika utifrån hans ord när jag under veckan gång på gång har konfronterats med min syndiga natur? Och intressant nog så ställde sig Paulus precis ungefär samma fråga. Vi vet det för att han skriver så här i ett av sina brev. Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika Kristi outransakliga evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Paulus menade sig inte att han var förtjänt av det här uppdraget. Han menade inte att han var värdig att utföra det. Och jag tror inte vi ska uppfatta det här som någon slags fromma klyschor ifrån Paulus. Jag tror han verkligen hade en djup medvetenhet och en djup känsla av att han inte var förtjänt eller värdig att göra detta som han var kallad till. Bland annat på grund, som han i ett annat sammanhang ger uttryck för, den förföljelse han tidigare hade varit med om att utföra mot de kristna. Så varför gör han ändå detta? Varför predikar han ändå Kristi evangelium? Ja, han säger att han har fått denna nåd att göra det. Och vad är nåd? Och det är en fri förmån. En omeriterad förmån. Alltså är det så att Gud kallar oss att utföra något. Att han kallar oss att utföra något trots att vi inte är värdiga att göra det. Att göra det som han anförtror oss. Det gäller Paulus och det gäller mig och det gäller oss alla. Och jag är inte här ute efter att trycka ned. Jag säger inte att det inte finns något gott i oss alls. Men det som är gott i oss är också ett resultat av Guds nåd. Det är vad hans ande har åstadkommit. Och fortsätter att åstadkomma. Och därför kan Paulus säga, och nu kommer jag till den här texten då som vi läste ifrån, som jag läste i början ifrån Romarbrevet 12. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och så kommer den här speciella referensen som jag nämnde i början och som jag vill lyfta fram nu. Han säger, vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. En gåva är inte detsamma som en lön för något. När vi ger gåvor så ger vi dem kanske ibland, ja, inte som lön, men till någon som vi kanske tycker på något sätt är förtjänt av detta. Kanske någon som har gjort oss en tjänst eller som har gett en gåva och vi ger en gengåva. Eller vi tycker att personen på ett eller annat sätt är förtjänt. Men Gud ger gåvor till människor som inte har gjort sig förtjänta på något vis. Och det är det som är innebörden i nåd. Och i uppräkningen av de här gåvorna som vi har fått, som jag läste förut, som vi har fått utifrån nåd, så står det en mycket allmän uppgift mitt i uppräkningen. Det står att tjäna i vår uppgift. Bibel 2000 säger: tjänandets gåva hos den som tjänar. Det omfattar, tror jag, oss alla och det mesta. Att Paulus uppfattade sig ovärdig den här uppgiften han hade fått betyder inte att han kände sig nedtryckt. Utan det faktum att Gud trots hans ovärdighet tagit honom i tjänst och omfattat honom med nåd gav honom istället en stor frimodighet. Och han gör uttryck för detta när han säger på ett annat ställe i Korinthierbrevet: Då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, tappar vi inte modet. Paulus ifrågasatte inte Guds nåd. Han förlitade sig på den, så att han hade en stor visshet. Och som jag läste förut, han sa att jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och vi får inte glömma vad den här frimodigheten grundade sig på, som Paulus hade och gav uttryck för, och som vi också får lov att ha. Frimodigheten vi kan ha i vår tjänst för Gud, trots vår ovärdighet, grundar sig på samma sak som vår frimodighet och visshet beträffande vår frälsning. Den grundar sig på Kristus. Vi behöver inte längre se på våra brister, utan vi får se och bör se på Kristi rikedom. Vi ser inte på vår smuts, utan på hans renhet. Vi ser inte vår egen ovärdighet, utan hans värdighet. Guds nåd har sin grund i Jesu liv och Jesu död. Och på den grunden erbjuds vi frälsning. Och på den grunden erbjuds vi att få tjäna Gud av nåd. Nu kanske någon tänker så här att, ja, du har förklarat varför min ovärdighet inte är något hinder att få tjäna Gud. Men min oförmåga är ett hinder. Jag duger inte. Jag kan inte det. Jag kan inte det. Och här kommer berättelsen om Gideon in i bilden. Vi läste inte från Domarboken 6 som handlar om Gideons kallelse. Men han hade precis samma invändning när en Herrens ängel kom till honom med ett uppdrag. Jag duger inte till detta. Jag är fel person. Men Gud, han lyckades ändå övertyga Gideon om att hans obetydlighet inte var ett hinder. Och mycket riktigt, Gideon lyckades samla 32 000 man. Och det ser ut som att Israel nu har en chans mot midjaniterna som så många år har härjat och förtryckt dem. Vad gör Gud då? Ja, vi läste att de här verserna. Tidigt följande morgon drog Gideon iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harodkällan. Herren sa till Gideon: folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: min egen hand har räddat mig. Och vi hörde vad Gud gjorde sedan, hur han undan för undan reducerade den här stora armén. Och det slutar med att det står att därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll endast de 300 männen. Vi kan tycka att det som hade hänt innan var något av ett Guds under. Att de förtryckta och missmodiga israeliterna hade lyckats samla ihop sig och resa sig och 32 000 man starka gå till aktion mot midjaniterna. Det var väl ändå ett Guds under. Men Gud vill inte ha det så. När man i samhället rekryterar en person, ska jag säga en nyckelperson, kanske en rektor på en skola, så händer det nog i regel att man efterfrågar hos den personen både en lämplig karaktär och en lämplig kompetens. Värdighet och förmåga. Gud insisterar varken på det ena eller det andra. Varför det? Ja, kanske svaret är det som Herren sa till Gideon. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga, min egen hand har räddat mig. Det är Guds härlighet att ta i sin tjänst människor som varken är värdiga eller tillräckliga för sin uppgift. Han gör dem sedan värdiga i sin son och tillräckliga genom sin andes verk i och genom dem. Gud utrustar genom sin ande. Det är Nya testamentets väldigt tydliga budskap som vi kan se på väldigt många andra texter i Nya testamentet. Jag ska inte gå in på det nu. Men i andra Korinthierbrevet 2 så talar Paulus om att Gud genom honom överallt sprider sin kunskaps väldoft. Och han fortsätter att säga, ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Och så säger han, vem räcker till för detta? Och det kan vi ju instämma i. Att vara en Kristi rökelse inför Gud bland människor. Vem räcker till för detta? Och svaret ger Paulus i några verser senare. Han säger, en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Han säger inte så att vi oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Det här grekiska ordet som översätts med att tänka ut något, och jag har läst mig till att det heter hikanos, det kan också översättas med ordet kompetens. Och då skulle versen kunna lyda, inte så att vi av oss själva skulle vara kompetenta, utan vår kompetens kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga. Detta att Gud tar i sin tjänst människor som varken är värdiga eller tillräckliga för sin uppgift och sen gör dem värdiga i sin son och tillräckliga genom sin andes verk i och genom dem. Det är ett budskap till var och en av oss. Men jag tror att Gud nu också ger detta som ett budskap till denna församling. Ett budskap till denna församling. Gud reducerade Gideons armé. Han ville att den armén skulle vara liten. Därför att de inte skulle berömma sig mot Gud och säga, vi har åstadkommit detta. Det är samma sak idag att vi tenderar att imponeras av antal. Det där, det är en stor församling. Vilka resurser de har. Vilka möjligheter. Och det är inget fel, jag vill inte säga det, att vara stor församling. Det är inget fel att ha resurser. Men det beror på attityden och insikten. Man kan självfallet vara ödmjuk och beroende fast man är stor. Men det står i Jakobs brev att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Gud lovar att ge nåd till de ödmjuka. Nå, är det en slags merit eller förtjänst att vara ödmjuk? Nej, det är helt enkelt att man inser och erkänner att man själv är svag och ovärdig och otillräcklig i sig själv. Men det ska inte ses som ett hinder för Gud. utan tvärtom. Nu skulle jag vilja att vi lyssnar till ett ord från Herren till Israel som Gud sände många århundraden efter det som han gjort genom Gideon. Och det här är ord genom profeten Jesaja. Och jag tror att det är ett ord också till Guds församling idag. Så här lyder det. Ty jag är Herren, din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig. Var inte rädd, jag hjälper dig. Var inte rädd, Jakob, lilla kryp. Israel, du stackars mask. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din befriare. Jag gör dig till en skarpeggad trösksläde, en ny med vassa taggar. Du ska tröska bergen till stoft och höjderna till agnar. Här kallar Gud Israel för en mask. Och jag tror inte att det ska uppfattas som nedsättande eller nedtryckande. Utan det är helt enkelt en metafor för Israels obetydlighet i den historiska situationen. Det är en korrekt beskrivning av verkligheten. Den andra bilden, en trösksläde med vassa taggar. Det var gjord av grova plankor med sina taggarna utav järn eller sten. Och här talas om en skarpeggad trösksläde med vassa taggar. Det här är en trösksläde som inte bara bryter upp sädesagnar, utan den maler ned berg till stoft. Så kontrasten är oerhörd. Det är en disproportion mellan den obetydliga masken och det som den ska åstadkomma, att mala ned berg till stoft. Och här finns en hemlighet uppenbarad. När man inser att det är omöjligt att utföra något i egen kraft, så kan vi få uppleva hemligheten med hur det ändå kan ske. Jag hjälper dig, säger Herren. Jag gör dig till en skarpeggad tröskkläde. Ta emot detta som ett budskap till en mycket liten församling. Kom ihåg Guds handlande med Gideon. Hur det var Gud som skar ned antalet. Kom ihåg Guds löfte till Israel, du lilla mask, att mala ned berg till stoft. Tvivla inte på Guds möjligheter utifrån ovärdighet eller otillräcklighet. Vi har fått nåden att ta emot evangeliet om Kristi ofattbara rikedom och också nåden att föra det vidare. Amen. Vi ber igen. Ja, Herre, jag ber än en gång, Herre, att du låter det ordet verka, det som det har blivit utsänt att göra. Jag tackar dig, Herre, att vi får fästa vår blick på dig. För dig är ingenting omöjligt. Tack, Herre, för de stora och mäktiga ting som du har utfört. Inte bara, Herre, i den bibliska historien, i vårt land, Herre. Och tack, Herre, för att du är mäktig att göra det du vill, Herre, genom vilket slags redskap som helst. Herre, jag ber om din välsignelse över denna församling. Vi ber, Herre, om nåd att få vara ditt redskap i den tid som nu är och på denna plats där vi är. I vår Herre Jesu namn. Amen. Vi kan vara stilla en liten stund, och om det är någon som vill be så gör det.